Det här är P1, Sveriges Radio.
Femåring intervjuad om sin egen LVU-process. Avesta Tidning gör en ovanlig granskningsserie.
Jag har aldrig sett detta någonsin faktiskt på det sättet. Och det gör mig väldigt förvånad.
Vi djupdyker i den eviga förtroendefrågan för public service.
Det vore dåligt och dumt av public service-bolagen att förhålla sig för mycket till det.
Och som när medier bör vara transparenta med att de använt sig av AI i journalistiken. Och när de absolut bör låta bli.
Allt när det kommer till generativ AI så är det lite cowboy-verkstad.
Du lyssnar på Medierna i P1. Jag heter Martina Pierrot. De senaste veckorna har Avesta Tidning publicerat en granskning som sticker ut. Det är en hel serie artiklar om en familj som förlorat vårdnaden om sitt femåriga barn. Fokus ligger på barnets mormor som förgäves försökt bli familjehem åt barnet. Tidningen skildrar hennes kamp för att få svar från kommunen på varför hon inte blivit godkänd som familjehem. Och det är en detalj som sticker ut här. Det femåriga barnet som allting handlar om, som står mitt i en LVU-process, intervjuas och publiceras stort med namn, bild och ryckcitat i rubriken. Vår reporter Erik Petersson har i veckan åkt till Avesta.
Jag tänker att det är en väldigt ovanlig och offensiv publicering.
Det här är medieombudsman Kaspar Opitz.
Att man intervjuar en femåring som är föremål för ett tvångsomhändertagande om vad det barnet själv vill ska vårdas eller ska bo då är ju väldigt att lägga väldigt mycket på ett barns axlar att intervjua den och trycka det i en tidning. Alltså, jag har aldrig sett detta någonsin faktiskt på det sättet. Och det gör mig väldigt förvånad.
Första artikeln publiceras i slutet av februari och fram till den här veckan har 7 nyhetsartiklar och reportage publicerats under vignetten. Det handlar alltså om ett barn som blivit tvångsomhändertaget från sina föräldrar. Varför barnet blivit det förklaras bara svepande. Istället är fokuset på mormors process. Hon vill bli familjehem åt sitt barnbarn. Men efter en familjehemsutredning där hon lyfts fram som en utmärkt vårdnadsgivare fattas ändå beslutet att barnet ska LVU-placeras och pojken hamnar till slut på ett jourhem i en annan kommun. Motiveringen till det som finns att läsa i den familjehemsutredning som gjorts är att mormor bedöms sakna den ork som behövs för att ensam ta hand om ett barn. För tidningen beskriver hon det hela som en Kafka-artad process där hon inte lyckats få några svar från kommunen på varför de tagit de beslut de tagit. Och det är tydligt att tidningen baserat mycket av sin information och val av vinkel på mormors uppgifter. Kaspar Opitz igen.
Sådana här LVU-mål är ju generellt väldigt komplexa såklart. Det finns olika parter, det finns olika viljor. Det krävs ett oerhört gediget arbete av journalister som ska granska sådana fall, att man tittar på alla möjliga sidor och objektivt försöker granska och undviker partsinlagor här och försöker så. Alltså det ställer väldigt stora krav, etiska krav på en redaktion, en publicist som ska göra det här valet.
Hur tänker du att just det här faktaunderlaget presenteras i den här granskningen?
Nej, men jag ska vara lite försiktig här, för här kan jag komma och hamna på mitt bord. Så då ska jag titta, men bara rent så verkar det ju framförallt vara en part i den här LVU-processen som då är sagespersonen som är missnöjd med att hon inte har fått vårdnaden om det här barnet. Och det har ju hon all rätt att vara missnöjd över och tycka kring. Men det är ju risk att det blir en partsinlaga, för det handlar väldigt mycket om hennes åsikter och känslor. Och mediet har ju väldigt, lutar sig mot en part här helt enkelt. Så, och det är ju väldigt, ja, det är väldigt ovanligt att man ser att det är så väldigt mycket av faktaunderlag som kommer från en person som själv är part i det här målet.
Tidningen har tagit del av den familjehemsutredning som gjorts. Mormon intervjuas och får lägga ut texten om vad hon uppfattar som kommunens bristande hantering i ärendet. För att göra den här typen av namnpublicering tycker Kaspar Opitz att man ska ha solida, objektiva fakta som talar för att det finns missförhållande, såsom maktmissbruk här.
Det är en viktig del i en lokaltidnings uppgift att granska myndigheterna och eventuellt maktmissbruk eller vad det nu är då. Där får man ju väldigt noga överväga, ska man namnge en femåring som är föremål för ett tvångsomhändertagande? Det är ju ett val som är man mycket noga måste väga mot den skadade i den här femåringen. Då ska man ha extremt mycket på fötterna med att det här kanske då är, och massor av objektiva fakta som talar för att det verkligen är maktmissbruk eller vad det nu är, skulle jag säga. Och om man överhuvudtaget ska namnge ett barn i en sån här process, det är mycket som talar för att man kanske inte ska det.
I den andra artikeln i reportageserien så intervjuar tidningen också barnet som allt det här handlar om. Det är under ett hembesök hos mormor när även pojkens föräldrar är där. Artikeln har ett citat från barnet som rubrik: "De vill inte att jag pratar om mina föräldrar." I artikeln finns också flera stora bilder på pojken och mormor. Och i intervjun berättar barnet bland annat att det är många barn som kommer och går på hemmet han bor på just nu och att han inte får prata om sina föräldrar där. Han säger att han inte vill åka tillbaka dit. Vi är här i Avesta, jag går förbi restaurang Mytos här, vi är på Kungsgatan. Och vi närmar oss Avesta tidning.
Ja, men han är ju den alltihop handlar om.
Björn Häger är chefredaktör på Avesta tidning.
Det är ju inte så att vi har heller bara gått på vad mormor eller föräldrarna har berättat. Utan det här är ju en omfattande granskning där vi har gått igenom drösvis med dokument. Vi har gått igenom hela familjehemsutredningen. Det var några bilder vi publicerade där de är tillsammans. Så man får se att de sitter där, de är glada, de åker spark tillsammans. Han är inte så, det är inte så jättenära bilder på honom. Han har en stor mössa på huvudet, han är liksom vinterklädd, en liten pojke. Jag tror ju heller inte att någon skulle känna igen honom på stan utifrån bilden.
Det är ju en bild på, rakt på hans ansikte. Ja, är det ju ändå. Alltså en hel bild på hans ansikte.
Ja, de står på en brotrappa tillsammans. Man ser dem tillsammans. Och vi tyckte att vi ville se dem tillsammans. Vi ville ha en bild på dem tillsammans. Och vi tyckte när vi tittade på bilderna att det fanns inget kränkande för honom i de här bilderna. Men ändå på det sättet att det ändå är begränsat vilka liksom uppgifter vi lämnar om honom. Hans riktiga efternamn nämner vi till exempel inte, vi talar inte om. Han bor på ett annat ställe, han bor i en annan kommun. Så det är de tillsammans och vi berättar vad som sker i det mötet mellan honom och mormor.
Hur vägde du, så att säga, för det finns, håller du med om att det finns en potentiell i alla fall publicitetsskada för honom här?
Ja, den är ju mer teoretisk kan man väl ändå säga. Här är det ju en helt annan diskussion om liksom vad han kan lida skada av, liksom bara han blir placerad eller vad han lever för liv, än om vi har en bild på honom där han sitter på en brotrappa med sin mormor. Ja, kanske, men vi tyckte att när vi såg bilderna att de var respektfulla mot honom. Jag tyckte också att skulle vi ha blurrat honom, det skulle ha känts mer som något slags övergrepp mot honom än att man kan visa hur de ser ut. Det är ett barn.
Men det är ju också en lite halmgubbe. De två alternativen här är väl inte så att säga att blurra honom. Nej. Eller att inte blurra honom. Det handlar ju om hur nära man går och liksom avvägningar där.
Men det finns ju massor med alternativ på hur man ska göra. Mm. Om man ska liksom ta bilderna på jättelångt avstånd eller om man ska blurra eller om man ska liksom inte ta bilderna alls. Och det får väl våra läsare avgöra. Vi bedömde inte att det här skulle vara med dålig respekt för den här pojken. Vi tyckte inte det.
I artikelserien beskrivs anledningen till varför pojken blivit omhändertagen från första början bara kortfattat. Som läsare vet man inte riktigt vad som föregått omhändertagandet. Pojken intervjuas i en situation där han är på hembesök hos sin mormor. På plats där är även hans föräldrar.
Hur bedömer man huruvida det här barnet är så att säga fritt att säga vad barnet tycker i den här situationen?
Nej, men det får väl också läsaren bedöma i och med att vi beskriver det så tydligt hur det går till när de här sakerna sägs. Det är en väldigt tydlig beskrivning att han säger två saker i samband med det här besöket, och vi beskriver omständigheterna och vad som händer när han säger de här sakerna också, att föräldrarna inte kommenterar det för att de får inte göra det och så. Våran publicering handlar ju också om, har man tagit barnets perspektiv i det här, har man hört barnet i det här? Det är lite oklart vad kommunen har gjort i den meningen. Avesta kommun har fått kritik från IVO för att man inte tar in barnets perspektiv tillräckligt. Och därför tyckte vi också att den här granskningen hade haltat om inte vi också hade träffat barnet tillsammans med mormor.
Men det finns en till fråga här. En fråga som skär rakt in i den här publiceringens kärna. Mormor säger i granskningen att hon inte lyckats få några svar från kommunen om varför de tagit de beslut de tagit. Och när tidningen går med det här till kommunen för att få svar så skär det sig direkt. Tidningen har fått en full makt av mormor som häver all sekretess vad gäller henne. Men kommunen vill ändå inte svara fullt ut på frågorna. I flera artiklar skildras full konfrontation mellan tidningen och kommunen och mormor. Vi har varit i kontakt med mormor. Hon säger även till oss att hon inte tycker att hon fått svar på varför kommunen agerat som de gjort. På omsorgsförvaltningen i Avesta får vi en intervju med Jimmy Stenberg.
Tillförordnade socialchef här i Avesta kommun på socialtjänsten.
Får man som läsare en korrekt bild av det här fallet, av tidningen, hur tidningen skrivit om det?
Alltså, de får ju bilden utifrån en anhörigs perspektiv och det som den upplever. Men den får ju inte hela bilden såklart, för det är ju en liten, liten del. För vi har ju vårdnadshavare och ett barns behov som inte kommer med. För det kommer ju utifrån anhöriges önskan egentligen. Så man får ju inte hela bilden, för den sitter ju vi på och förvaltningsrätt, men den kan vi ju inte förmedla. Och det är klart att det finns omständigheter som ligger till grund för besluten och varför vi har gjort som vi har gjort. Men vi kan ju tyvärr inte kommentera det, och då sitter vi där vi sitter och får svara de här tråkiga generella, inga kommentarer.
Här har ju reporten ändå haft en fullmakt. Borde man inte kunna svara på fler frågor då som kommun?
Alltså, fullmakten är ju ställd på den anhörige. Men så fort vi börjar prata om varför till exempel matchningen inte kan bli av, då behöver vi röja sekretess kring barnets behov. Och då kan vi liksom inte förklara varför just det här enskilda barnet inte kan bo i familjehemmet. För då blir det liksom att vi närmar oss den här sekretessen kring individärendet.
Tillbaka till Björn Häger på Avesta tidning. De har alltså tagit del av den familjehemsutredning som gjorts om mormor.
Ja, det finns ingenting som rör sekretess som någon annan i den utredningen som den är, utan den bedömer hennes situation, och det är om det vi har velat ställa frågor. På vilken grund bedömer man att hon till exempel inte skulle orka det här? Eller man har ju också ett resonemang om att hon har haft en för lycklig uppväxt så att hon har inte utsatts för svårigheter, och att det skulle ligga henne till last som familjehem.
Enligt Björn Häger bör det alltså räcka med en fullmakt för mormor för att tidningen ska få alla svar de behöver. Alla anledningar till att hon inte blivit familjehem ska finnas i den familjehemsutredning som kommunen gjort, menar han. Men kommunen säger att det faktiska beslutet om placering fattas i ett så kallat matchningsbeslut. Och här är det sekretessen kring pojken som gör att de inte kan svara.
Jag kan tycka att det är upprörande att kommunen, som de har gjort nu, inte svarar på våra frågor, utan att man istället går ut och sår misstro om att det skulle finnas någonting annat kring den här familjen. Så får de väl säga det till oss. Vi har ju fått en fullmakt från henne att få reda på i så fall vad det är.
Ja, men deras resonemang är ju så här, och det är väl det här som är det svåra med den här typen av ärende, att det är inte bara hon som omfattas av sekretess. Resonemanget här är att det finns då sekretess vad gäller den här pojken.
Men det är inte det. Det är inte den här granskningen handlar inte.
Nej, men man vet ju inte vad skälet är.
Men har du läst den här familjehemsutredningen?
Nej, jag har inte gjort det. Men det spelar väl ingen roll för den principdiskussionen som är... Grundfrågan här är ju till dig. Så här, grundfrågan till dig är, vet du att du vet allt du behöver veta för att kunna landa rätt i den här publiceringen?
När det gäller mormor, då har vi gått igenom alla dokument som vi har kunnat se finns om henne. Och om det skulle finnas någonting annat. Då lever vi i en Kafka-värld där det finns något skäl som att hon inte kan få bli familjehem till det här barnet som hon inte får reda på. Och i ett sånt samhälle, där vill vi inte leva, och så fungerar det inte heller i ett rättssäkert samhälle.
Det är klart att det är svårt för journalister att bevaka sådana saker för att...
Medieombudsman Kaspar Opitz igen.
Myndigheterna kan ju inte berätta så mycket, och det kan man också få förstå i viss mån då. Att de kan inte gå in i enskilda fall som gäller femåringar och prata. Och det gör väl att... det är lätt att gömma sig bakom och säga, ja men jag pratar med en partner, men kommunen vill inte säga någonting. Så kan man dundra på, men där tycker jag man måste vara väldigt försiktig och verkligen väga det man publicerar och de partsinlagor som kanske kommer mot publicitetsskalan som kan uppstå då, mot den, när det handlar om ett barn.
Reporter här var Erik Petersson. Och nu ska vi djupdyka ner i flödet och plocka upp några kortare medienyheter från den gångna veckan.
En yttrandefrihetsjury i Stockholms tingsrätt har i veckan bedömt att tidningen Expressens chefredaktör och ansvarig utgivare Claes Granström har gjort sig skyldig till grovt förtal. Det genom en artikel som Expressen publicerade i september 2022 om en klimataktivist. Tidningen publicerade mannens namn och bild och berättade att han stod åtalad för ett brott som ska ha begåtts ett år tidigare. Förhandlingarna om förtalsmålet hölls i måndags. Juryn friade Expressens chefredaktör Claes Granström på två av åtalspunkterna, men vill alltså fälla för yttrandefrihetsbrottet grovt förtal. Till medierna säger Claes Granström att han inte håller med tryckfrihetsjuryn.
Jag delar inte bilden av att något av det som pekas på här skulle utgöra grovt förtal.
Vad är din bild då?
Ja, att det här är en helt vanlig publicering som är hanterad på ett korrekt sätt.
Det är ju väldigt ovanligt att en tidning bedöms av en yttrandefrihetsjury ha gjort sig skyldig till grovt förtal. Hur ser du på det?
Ja, det är principiellt viktiga diskussioner, och det här är ju det som det ansvariga utgivarskapet innebär.
Dom från Stockholms tingsrätt väntas komma den 25 mars. Och så står det klart vem som tar över rodret på Aftonbladet efter att publishern Lena K. Samuelsson lämnar skeppet. Det blir Lotta Folker som nu ska axla uppdraget. Hon kommer senast från en roll som sportchef på Viaplay, men har tidigare varit på Aftonbladet. Folker kliver på jobbet i april.
Varje år när allmänhetens förtroende ska mätas så ligger Sveriges Radio och SVT högst upp på listan över de mest pålitliga mediehusen. Public service ställning är stabil, men ändå puttrar en misstanke. En misstanke som år efter år syns där i förtroendemätningen. För varför är det egentligen så att personer som definierar sig som politiskt höger i större utsträckning tycker att public service är vänstervridet? Reporter här är Alexandra Sannemalm.
Lite förenklat kan man ju se på det här resultatet på två sätt.
Peter Wennblad är biträdande chef och skribent på Svenska Dagbladets ledarredaktion.
Att antingen är det en skevhet i public service, eller så är problemet att högerväljare i högre grad inte förstår att det är deras inom citationstecken blick som det är fel på. Men egentligen tycker jag det spelar inte så jättestor roll vilket av de här svaren, förklaringarna som är mest rätt. Därför att båda är ett problem för public service och ganska svårt att göra någonting åt.
Förtroendebarometern har genomförts varje år sedan 1997 och mäter hur förtroendet för olika samhällsinstitutioner, företag och medier ser ut. Årets barometer visar på ett högt och stabilt förtroende för public service. Långt högre än för andra medier som dagspress och kvällstidningar. Men det som det här reportaget kommer att zooma in och fokusera på är en liten del av undersökningen. Den som handlar om hur public service balans uppfattas. För årets barometer visar på en högre partipolitisering.
Ja, det är ungefär en fjärdedel av svenskarna som tycker att public service gynnar vänstersidan.
Henrik Ekengren Oskarsson är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och initiativtagare till förtroendebarometern.
En liten andel, som bara några procent, som tycker att det är högersidan som gynnas av public service.
Det här är en trend som man har kunnat se i några år. Om man dessutom kollar på de svarandes politiska uppfattningar blir den här skillnaden ännu tydligare. Bland de som står till vänster tycker en klar majoritet, över 70%, att public service inte gynnar någon i sin bevakning. Men bland de som står till höger anser en nästan lika klar majoritet, 60%, att public service gynnar vänstersidan.
Ju längre ut till höger du står, om du identifierar dig väldigt långt till höger, så är du mer kritisk i den meningen att då tycker du att public service gynnar motståndaren, det vill säga vänstersidan.
Men varför ser det då ut så här? Beror det på faktiska omständigheter, en systematisk snedvriden bevakning? Eller handlar det om den så svårfångade bilden av public service?
Det finns jättemånga orsaker till varför det ser ut som det gör, och en del i det handlar om att man från höger har riktat in sig på att kritisera public service för att vara vänster i 40-50 år.
Erik Rosén är biträdande kulturchef på Aftonbladet.
Och om man trummar in det budskapet så envetet, då är det klart att man själv som högerväljare, eller att högerväljare börjar ta till sig det och se det så. Och hela tiden har de glasögonen på sig där de uppfattar public service som vänster.
Det finns ett problem här, men problemet är liksom inte aktivism, utan det är just den här aggregerade effekten av liksom dominansen av vissa perspektiv.
Tillbaka till Peter Wennblad.
Man brukar prata om att liksom journalistiken också har en egen ideologi, alltså journalismen. Och liksom, journalismen har ganska många liksom beröringspunkter med, vad man säger, att det är vänsterperspektiv med liksom, man ska ta den lilla människans parti, offer och förövare. Alltså det finns liksom en dramaturgi som är ganska, som påminner ganska mycket om så här, vänstern i bred bemärkelse, deras beskrivning av världen.
När jag tittar på det så ser jag ju ett SVT som lutar mer åt höger än åt vänster i många frågor.
Erik Rosén igen. Men du tror då att det är föreställningen om public service snarare än det faktiska innehållet som ifrågasätts?
Ja, det är min absoluta övertygelse. Det finns en rapport om hur liten representation arbetarklassen har i public service och i SVT. Jag tycker också att det finns en ängslighet ibland som gör att man blir hovsam inför Sverigedemokraterna. Att man försöker överkompensera för att nå de här låglitarna kanske. Och då blir man, har man svårare att ifrågasätta Sverigedemokraterna än andra partier.
Okej, så vad säger då professorn Henrik Ekengren Oskarsson om det här?
Det bottnar i grunden i en misstro, en brist på förtroende för alla typer av samhällseliter. Så det här går ju igen, det är inte bara medierna som brottas med lågt förtroende i grupper som står långt till höger, utan det är ju även alla andra samhällsinstitutioner och myndigheter. Som forskare är svårt att se att det finns belägg för att det skulle vara en systematisk vänstervridning. Utan det är ett församthållande. Alla vet att public service är vänstervridet. Alltså är de det.
Förtroendebarometern visar ju som sagt ett högt förtroende för public service. Så hur stort är då problemet att de här uppfattningarna finns bland högerväljare?
Det är ett stort problem för public service, ett mindre problem för publiken.
Vi hör SVDs Peter Wennblad.
Därför att publiken har tillgång till andra medier som erbjuder andra perspektiv. Public service säger att man liksom är hela befolkningens television och hela befolkningens liksom radio. Men då måste man också leva upp till det i praktiken. Så vore jag chef på public service så skulle jag vara väldigt bekymrad över det här, därför att hur man än analyserar de här skillnaderna eller hur man än vill förklara de här skillnaderna så är det ett legitimitetsproblem.
Jag tycker det är svårt att värdera det problemet, men jag tycker att det vore dåligt och dumt av public servicebolagen att förhålla sig för mycket till det.
Erik Rosén igen.
De måste ju titta på vad är vårt uppdrag. Om vänsterväljare uppfattar public service som opartiskt så är det en spegling. av högerväljares misstro mot institutioner, så är det att vänsterväljare värnar de här institutionerna, vare sig det är public service eller universitet eller någonting annat. Man har en tro på den idén. Men jag tror också att det finns en liksom bred vänsterkritik mot mycket av det som görs i public service och hur det görs.
Artificiell intelligens är numera ett självklart verktyg för journalister. Och det är inte ovanligt att det idag också redovisas i slutet av en artikel. Men när ska egentligen redaktioner berätta att de använt AI i ett jobb? Och när bör man låta bli? I veckan kom 7 framtagna rekommendationer för hur och när redaktionella medier bör vara transparenta med att AI har ett finger med i publiceringar.
Nej, men det är viktigt med transparens om AI-användning för att det är viktigt för mediekonsumenterna att få förutsättningar att förstå vad de kan lita på.
Agnes Stenbom är doktorand på KTH inom AI och journalistik och chef för Schibsteds inkluderingslab InLab, som driver projekt för att få fler grupper i samhället att ta del av nyhetsmedier. Och så är hon projektledare för den grupp mediechefer som tagit fram rekommendationerna om AI-transparens i journalistiken.
Framförallt när vi pratar med unga mediekonsumenter så finns det ibland en upplevelse, eller man tror att allt numera är AI-genererat, hela produktionskedjan. Och så ser det inte ut på redaktionella medier i Sverige idag. Och där tänker vi att vi behöver vara tydligare mot våra konsumenter så att de enklare kan förstå hur AI faktiskt påverkar redaktionella medier.
Det är 13 svenska medieföretag, däribland Schibsted, Bonnier News, NTM-koncernen, TV4 och public service-bolagen som tagit fram rekommendationerna. Det har gjorts under organisationen Utgivarnas paraply. Jag tänker att journalister använder ju dagligen massa olika typer av verktyg. Varför är det just viktigt att vara transparent med när och hur man har använt sig av AI-verktyg?
Men vi föreslår i de här rekommendationerna att vi bara behöver informera användare om bruk av AI när AI har en betydande inverkan på journalistiken. Och där menar vi att AI-tekniken sticker ut från andra typer av verktyg vi använder just nu, för att det dels finns många samhälleliga förväntningar, ibland upplåsta förväntningar eller antaganden om vad AI gör. Men också att det är en ganska annorlunda typ av teknik som kan utföra mer kunskapsorienterat arbete snarare än bara informationshantering.
Ja, de 7 rekommendationerna handlar bland annat om att medier bör skriva vilken typ och version av AI-verktyg som används och ha ett gemensamt språk för det här. Men också rekommendationer om när medier inte borde vara så transparenta.
Om vi blir överdrivet transparenta, pratar för mycket om hur AI påverkar olika delar av vår produktionsprocess, då tror vi att vi ser, eller vi har risker med nedmontering av förtroendet för journalistiken.
Jag tänker att AI är ju ett område där utvecklingen går sjukt fort. Finns det inte en risk i att de här rekommendationerna som ni har tagit fram blir daterade och irrelevanta?
Jo, absolut. Och det kan de mycket väl bli ganska snart. Vi menar att de här rekommendationerna som vi lägger fram idag är relevanta och nyttiga nu, men behöver omprövas löpande.
Förhoppningen från de som tagit fram rekommendationerna är att det här ska bli en ny branschstandard brett. Hur funkar det nu med AI-transparensen?
Det funkar ganska olika på våra redaktioner. Framförallt när det kommer till generativ AI så är det lite cowboyverkstad, skulle jag vilja påstå. Vi gör väldigt olika. I min forskning då tycker jag att jag ofta stöter på 2 läger. Ett lite mer försiktigt läger, särskilt försiktiga med att berätta om det för publiken, för man är rädd för negativa förtroendekonsekvenser. Det andra lägret ser AI mycket mer som en del av att vara ett framåtlutat mediehus och att få visa sina konsumenter att titta på oss, vi är minsann duktiga som är framåt och innovativa.
Det var allt från oss på medierna för den här veckan. Producent var Erik Petersson, ljudet skötte Johan Hörnqvist och jag heter Martina Pierrot.
Lyssna på oss igen nästa vecka. Ha nu en riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.